Innan vi startar podden idag, som för övrigt är Ålandspodden nummer 8, så har vi faktiskt en liten, ska vi säga att vi sätter ut en liten annons här, Daniel. Mm. Vi skickar ut en liten trevare riktat till dig som hörde av sig tidigare idag på telefon med en varning från hemligt nummer, Daniel.
Ja, hemligt nummer?
Ja, visst, visst, ja. Bra att man har tänkt till här i alla fall. Mm. Som påpekade, inte speciellt sakligt, men ändå, att sådana som den här Daniel borde inte få uttrycka sig alls, och sådana som jag kanske inte är välkomna på Åland med tanke på det vi gör här i Ålandspodden.
Jaha.
Då sa jag också, men det är väldigt svårt att uppfatta allt du säger, för det här påhittade hotfulla flåsandet gör att jag hör inte allt du säger, och då var det bara något mumlande och sen åkte telefonen på.
Jaha.
Ja.
Men det var väl trevligt att man engagerar sig.
Underbart. Kom gärna in med fler kommentarer.
Ja.
Och tyvärr, till vem du nu än var, en man var du i alla fall, så kommer vi tyvärr göra dig besvikna. För nu säger jag istället så här. Maestro, spela introt. Jajamensan, det här är Ålandspodden nummer 8. God morgon Åland, säger vi. Nu är det fredag igen. Jag står här i studion med
Daniel Dahlén.
Välkommen Daniel.
Tack ska du ha, Carl.
Ja, är du taggad för, kallar ni det här typ så här självständighetshelg, eller vad kallar ni det här?
Nej, jag tror inte. Jag tror självständighetsledigt bara. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Man är ledig på måndag, det vet jag.
Det vet du. Okej, vi ska ju faktiskt ha en gäst idag och tala om bland annat självständighetsdagen och massor av annat. Ålands största filmregissör, det finns två enligt honom själv.
Enligt honom själv, men han är den största, säger han då. Eller?
Eller var det du som...
Ja, vi får se. Vi återkommer till det.
vi får se. Ja, annars i veckan då, har det varit något hett stoff?
Ja, det är väl en massa saker som händer den här veckan igen. Dels hade vi det här munskyddsdebaclet.
Ja, det var...
Där man vet inte om man ska ha munskydd på sig eller inte. Det har varit mycket bråk kring det i landskapsborgen. Mm. Och sen så har vi ju den här lilla, ja, vad ska vi säga det, forskaren som gick ut med kanske lite intressanta teorier gällande demilitariseringen och neutraliseringen. Jag säger intressant med ironi nu. Ja. Så du vet.
Jag förstod det, men det är kanske bra att du poängterar det, eftersom som vi sa förra gången, alla tror ju att vi är gravallvarliga.
Ja, och det är vi definitivt inte i den här podden.
Men då menar du i princip, alltså rubriken som man läste var ju ungefär att Åland är det som gör att Ryssland vill invadera resten av Norden.
Ja, exakt. Och man raljerar och man sa att ålänningarna är dumma och naiva och historielösa. Och jag skulle nog säga att det kanske är helt tvärtom vad det gäller i alla fall historiebiten.
Jämfört med?
Med många andra.
Många andra? Vilka är du menar då?
Nej, jag tänker inte peka ut dem, men jag tänker Carl Lundahl till exempel.
Nej. Jag? Kallar du mig historielös? Jag har väl en helt egen självskriven historia som jag föredrar.
Just det, självskriven historia.
Och snart ska ju du och jag på gemensam semester här i södra Sverige, alltså i norra Tyskland.
Just det var exakt så. Ja, vi får se. Men det där väckte ju mycket ont blod i alla fall, det här utspelet. Och det var väl, det är klart att det man ville säkert ha upp frågan och lite utspel så där, men ja, det var väl kanske lite onödigt kan man tycka.
Jag tänkte att vi ska börja dagen faktiskt med färska rapporter ifrån USA. Mm. Det är så att under ganska lång tid så har ju faktiskt andelen som tror på konspirationsteorier har ju ökat och ökat. Nu är det så här att det är inte så att man ställer frågan, tror du på en konspirationsteori? För de som tror på den är det inte en konspirationsteori. Men man frågar ju sakfrågor om olika händelser så här, och då ser man att den här har gått uppåt. I vissa läger så är det faktiskt till och med så att mer än hälften tror att Lee Harvey Oswald inte var John F. Kennedys mördare. Ganska intressant. Men jag tänkte, ska vi gå igenom lite topplista på de vanligaste konspirationsteorierna?
Absolut.
Som är, kan vi säga att nummer ett är ju då John F. Kennedy. Det är absolut flest människor. Och nu, återigen, nu är det USA vi har tillfrågat. Eller vi. Jag har gjort en undersökning tillsammans med Åsub.
I USA.
Ja. Vi frågade tre ålänningar som bor i USA. Vad tror ni? Ja. Den första är John F. Kennedy. Och historiken är väl ungefär så här, att det är absolut inte ens upp mot 10% som tror på en konspirationsteori förrän filmen JFK av Oliver Stone. Och den kom väl 1992 här kanske, någonstans där.
Mm.
Och det lite roliga med den är att den tar ju upp kanske bland de mest tafatta teorierna som existerar. Men den fick grogrund. Och har idag pekar man ut den som alltså the number one när det kommer till varför folk tror att JFK var en konspirationsteori. Vill du lägga ut orden lite?
Vill jag lägga ut orden? Mm. Nej, men det visar väl på hur farligt det är med olika medier och vad man säger också. Jag tänker just som en filmdelen också, när många har svårt att skilja mellan fiktion och verklighet. Mm. Sen är det ju så att konspirationsteorier överlag så odlas ju ganska ordentligt i sociala medier. Mm. Och det är ju också egentligen en hybridaktivitet, som det heter så fint, från andra makter här som man försöker påverka. Det där lät ju nästan som en konspirationsteori i sig. Men
det gjorde det faktiskt. Ja,
men det har ju påvisats gång efter annan av flera forskningsinstitut. Just att Ryssland, och i synnerhet Ryssland då, i Europa har påverkat. Och just med konspirationsteorier för att skapa osäkerhet.
Yes. Tack, det var alltså ditt svar på John F. Kennedy. Vad tror du är sakfrågan då?
Sakfrågan.
Var det ryssarna som satte igång den här?
Nu är det på gång någonting där.
Ja. Äntligen, jag visste det.
Ja, du visste det, ja.
Nej. Min fråga var, är väl egentligen så här, man har haft, om det är 3 eller 4 kommissioner som har gått igenom det här på popular demand, och alla har ju kommit fram till exakt samma sak. Det var en skytt, det var Lee Harvey Oswald. Ja. Och det finns egentligen ingenting som pekar på något annat när man har.
Det är väl det att många gånger när en statschef, vi har ju inne på det här förut, när en statschef så dör, så är det ju faktiskt en ensam galning som har gjort det. Det är väldigt sällan det har varit någon större konspiration bakom det. Förutom kanske Gustav III, då var det lite större konspiration.
Ja, då var det faktiskt konspiration på riktigt. Där vet vi inte ens hur stor konspirationen var. Man brukar säga att man slutade undersöka när man hade nått hertigal. Vi håller oss i den här kärnan nu. Och så.
Det är bra så.
Ja, det räcker gott och väl. Tvåa på listan, det är ju covid-vaccinet som har surplat upp här. Och den har ett fotfäste på strax över 20%, som är övertygad om att det antingen då inte hjälper eller att det rent av är farligt och är en global konspiration. Däremot så är anledningarna till varför det här är en global konspiration, då får man mindre procentandelar, för det är många här som tror att det är ett chip.
Ja.
Mm. Det är många som tror att det är ett medel som ska ta livet av oss om 10 år. Jag förstår inte riktigt. Man har inte kommit fram till den gruppen.
Nej.
Varför?
Varför?
Nej, det finns ingen motiv.
Nej, men, det, ja.
Men covidfrågan då, Daniel? Och vaccinet?
Nej, men där har ju också spets på från många olika håll. Alltså jag tänker också först väldigt höjt i dunkel när det kom ut. Donald Trump kallade det för China virus. Sen så har det ju det här liksom, man har ju sett över tid hur covid, hela den här konspirationsteorin har liksom slagit sig samman med andra konspirationsteorier som 5G till exempel och sådana här saker. Det är väldigt spännande att det liksom tar sådana här svängar.
Intressant att du som tidigare telekom-vd tar upp den här 5G-kopplingen.
Jo, för den är så absurd, så just därför tar jag upp den. För det finns liksom ingenting av substans i den.
Kan folk räkna då när det kommer till covid?
Nej, det tror jag inte.
Okay.
Jag tror inte att majoriteten av befolkningen kan räkna.
All right.
Det är en konspirationsteori.
Nej, mycket konspirationer. Men om vi stannar vid konspiration ett tag. Så det är ju ett väldigt intressant ord, det här med konspiration. Det brukar jag ta upp till också de som har olika åsikter om Olof Palme. Så jag alltså säger att om det är någonting vi vet om historiken, nu vet jag att folk kan säga här, men vi känner inte till dem för de har aldrig åkt fast. Nej. Men väldigt många har ju åkt fast för dåd historiskt. Om det är någonting vi vet, så är det att desto fler inblandade, desto större är sannolikheten att man åker fast. Det, är liksom, det ligger i sin logik och i sin linda. Ja. När man talar om en konspiration, Olof Palme, när experterna talar om det, då talar ju inte de om en konspiration som är polismyndigheten, vilket väldigt många verkar tro, eller en stor grupp inom polisen eller så, utan man menar ju att det kanske var två som konspirerade i frågan. För det är ju en konspiration också.
Ja, det är en konspiration, men en annan typ av konspiration.
Ja, men väldigt många verkar ju tro att det var tusentals inblandade det här, och det kan man se här i JFK-spåret också, att det var nog, oj, det var ju halva USAs myndigheter här var ju med, och regeringen och senaten.
Ja, men det är något som triggar mänskligheten i det här, tror jag. Det mänskliga går igång på de här delarna. Det finns ju också en annan konspirationsteori som är också lite kanske inte mer har med mord att göra, utan det har någon fotbolls-VM i Sverige.
Ja, 58.
58, att det har aldrig ägt rum.
Men den är ju rolig på det sättet att dokumentären som satte igång hela det här är ju en mockumentär. Det vill säga att det är ju en påhittad konspirationsteori. Exakt. Han ville ju testa hur befolkningen reagerade genom att göra det experimentet. Mm. Och har alltså fortfarande tusentals följare. Den här alltså att fotbolls-VM 1958 aldrig ägde rum. Ja. Han får ju dessutom ganska tunga personer att vara med i mockumentären och spela arga och allt möjligt sånt här. Och det här köper delar av befolkningen. Det är till och med så att man rullar alltså nyheten i vissa nyhetsmedier.
Ja.
Som att det här var en sanning. Då förstår man styrkan i vad man kan göra.
Det är lätt att stå här och raljera över det här liksom samhällsfenomenet. Men det har ju ganska stora konsekvenser i stora delar av samhället. Kan ha. Man fick fotbolls-VM med 58 precis, men i andra delar.
Ska vi inte fastna för länge här, men jag läser resterande delen av topplistan här. Så har vi på nästa plats, då är det ju månlandningen. Men det visste redan du och jag att den aldrig ägt rum. Så det var inget nytt.
Nej, för det blåser inga vindar på månen och flaggan står rakt ut.
Jag vet, det är helt ologiskt. Det förstår ju vem som helst. Sen är det såklart prinsessan Diana, 9/11 såklart. Vi har att demokraterna är de som står bakom den här child sex ring som det har skrivits väldigt mycket om. Sådana konspirationer har vi haft i Sverige också. Alltså homosexuella ligger och ringar framförallt på 50-talet med rättsrötterna då.
Det är intressant att många av de här konspirationsteorierna återkommer över år men i olika sammanhang.
Jag vet. Ja. Det är det som är kul. Och att de har lokala toucher sådär, men man tror att det är något nytt här. Och sen är det såklart min favorit att jorden är platt.
Ja.
Mm. Och till alla er som tror att jorden är platt så finns det andra poddar. Nej. Fortsätt lyssna här så ska vi försöka lägga faktan rätt. Jag tycker den är lite rolig, jorden är platt. För den är ju faktiskt lite av en konspiration 58 fast bred.
Ja, definitivt. Och den är ju ganska utbredd också faktiskt som du säger. Så att jag vet att det finns grupper på Facebook som man måste ansöka om för att bli medlem i. Man måste påvisa att man faktiskt tror att jorden är platt, annars blir man inte insläppt.
Och det är därför vi idag ska ha ett litet experiment där vi ska visa att jorden inte är platt.
Okej.
Okay. Mm. Så vi ska filma för att visa alla, tänkte jag, hur det går till. Så det vi kommer göra är att vi ska hänga dig upp och ner i taket.
Okej. Okay.
Och då Lisa gissar att just nu så är vi liksom upp och ner om man skulle se jorden liksom från norr till söder. Och sen så ska vi släppa loss dig och se vad som händer.
Ja, just det. Klokt där.
Ja, så du gör den, jag filmar, tänkte jag.
Ja, jag ska bara hämta hjälmen. Och
hjälmen och skriva sista testamentet och sen ska vi testa. Okej, ska vi hoppa till veckans nyheter då?
Yes.
Nyhetsveckan för er som inte läser tidningen. Och jag kan säga, vi har faktiskt några som inte gör det, för de brukar höra av sig och säga, vad bra att jag lyssnar på nyheterna genom er. Och då tänker jag att yes. Jag säger, vilken nyhetsrapportering vi har, tänker jag. Det är gott. Men vi ska väl ta en till att börja med här. Alltså munskyddsfrågan nu, Daniel. Till att börja med är det väl så att det har väl liksom aldrig varit något annat än en rekommendation. Men alltså, ska jag ha munskydd nu? Vill du reda ut det här? Och var ska jag ha munskydd? Ska jag inte ha munskydd? Är det förbjudet att inte ha munskydd? Eller förbjudet att ha munskydd?
Eller ska jag ha hundskydd?
Ja, kanske det.
Ja. Kort och koncist så finns det ingen rekommendation om munskydd nu. Däremot så fanns det vissa röster inom sjukvården då som ville att man skulle ha det, men de hörsammades inte.
Mm.
Men den allmänna rekommendationen är inte, men däremot är det upp till var och en om man känner behov av att ha munskydd, så har man det på sig.
Okej, okay, politiskt bra. Vill du berätta om turerna här? Och varför har man inte beslutat om det?
Nej, men det är väl det då att du har man upplever att ett införande av munskydd då från politiskt håll, man har uppfattat det som att det kan stressa ålänningen och att ålänningen kan egentligen att vidta för mycket åtgärder i ett tidigt skede, för vi har ingen smittspridning på Åland i den bemärkelsen ännu heller, utan man vill hålla det lite lugnt. Så jag skulle kunna tippa det att, och det är väl det man har framfört i huvudsak från politiskt håll. Medan man från sjukvårdens sida då upplever att det här är en liten insats som kan göra för att hålla saker och ting i skick.
Mm.
Och på den vägen är den här diskussionen nu.
Så om man träffar någon med munskydd på gat, då vet man att de jobbar inom vården?
Ja, jag skulle nästan tippa det alltså. Okay. Det finns nog en stor
sammanhang. Ger det någon effekt då? Jag har läst två stycken ganska intressanta, för det har ju skrivits rätt mycket om ger munskydd någon effekt eller inte. Och det debatteras ju faktiskt fortfarande om det överhuvudtaget ger något. Det man tror är kanske den största effekten är att folk blir mer aware när de har munskydd. Ja, att de tänker mer på att hålla avstånd och sådana saker. Ja. Är det kanske den största vinsten? Eller vad är effekten? Jag antar att ni som har skrivit om det här vet vad effekten är.
Ja, nu ska vi nog säga så att vi är ju lekmän i den här. Vi rapporterar. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det, att det finns de som är experter. Det är de vi ska lyssna på. Men i det här fallet så är det väl, jag har ju läst samma sak, att det är just det här att du har munskydd på dig, så har du en benägenhet att hålla avstånd lite mer. Men det är väl säkert som alla andra restriktioner att sånt där inte avtar över tid. Men i alla fall så ska jag tippa i alla fall. Men däremot så är det nog så att just den där delen, att man håller avstånd. Men sen så är munskydd, det är ju bra. Men det beror ju på vilken munskydd du har också. Det har man ju sett och fått höra. Tygmunskydd ska man kanske inte ha när man åker flyg till exempel. Då ska de där kirurgiska munskydden. Ja, det är en hel vetenskap det här.
Jag bara får en liten tanke här på faktiskt att vi talar om konspirationsteorin. Kommer du ihåg de här maskerna som de här läkarna gick med under pesten?
Mm. Ja,
de här med långa näbbar. Ska vi inte ha en varsin sån på oss idag? Det skulle vara ganska med så här massa kryddor och grejer och sådär, och så lösser hela rocken och sådär.
Så går och så hänger vi upp och ner då också samtidigt. Eftersom jorden är platt.
Nej, vi ska bevisa att den inte är.
Ja, just det. Ja. Jaha, hur var det nu?
Ja. Du är alltså upp och ner. Ja, du kan. Förlåt, jag kanske får rita lite för dig här sen innan vi ska göra den
där. Det är inte så lätt, Carl.
Nej, jag förstår. Ska vi hoppa vidare idag?
Ja, jag tror det. Tack. Mm.
Ja, till att börja med vill vi säga att fortsätta att engagera er, för att jag tror aldrig att vi har fått så här mycket feedback under en vecka. Bland annat så har vi ju fått svar på den här frågan. Vi utlyste ju frågan om den här bilen på Birka, kommer du ihåg det, som man svingade fram och tillbaka. Nu är en som har krypit i korset här och sagt att han tänker inte berätta vem. Men det var en i personalens bil som man svingade fram och tillbaka för att ta sig loss från isen.
Okay.
Och det har faktiskt varit en väldigt rolig vecka, för att det engagerar. Och podden växer ju, så att vi ska inte klaga.
Nej, definitivt inte. Och vi har väldigt mycket positiva. Väldigt mycket positiv feedback också.
Ja, okej. Okay, du harklar lite där när du skulle
säga. Jag har kommit på ordet.
Så det finns någon som är. På Ålands Tidning tänker inte på ordet positiv så ofta kanske.
Nej, det är nog mer jag personligen.
Okej, så du tänker mer kritisk och ledsam.
Ja, det är min grej.
Ja. På sidan 12, reportage i 1 december här. Då är det den här otroliga bilden och allting sånt här på solklar segrare i Ålandströjan. Det jag undrar är, på tal om att det återkommer folk med brev och grejer, alltså hur fasken ser du ut i håret på den bilden egentligen?
Jaha, okej, tack Carl.
Vill du se den i... Här, alltså, delade du ut priset 4 på morgonen eller vad?
Nej, men jag tror att det är en lätt bris som har dragit igenom kontoret.
Lätt bris, det ser lite ut som, jag vet inte om du har sett den på YouTube, den här Arne Hegerfors från DN-galan kanske hette då, den har väl bytt namn några gånger. Ja. När han hade så otroligt lite hår, när han kammade håret över på andra sidan. Ja. Du har sett den. Och så ligger vinden och fel håll, så håret ligger som en strut ut så här åt vänster.
Ja, det är ganska nära va? Ja. Nej, den har vi fått kritik på.
Jag hörde någonting att någon familjemedlem till dig hade hört av sig om din frisyr.
Ja, min far poängterade bara lite. Mm.
Och nu ångrar jag att du är öppen och ärlig med mig.
Ja, säkerligen. Nej, jag är van.
Men du, tröjan då? Fick du ett exemplar av tröjan?
Nej, inte det.
När får du det då?
Knappelunda får jag det. Jag får väl sticka en, helt ärligt.
Du får sticka en?
Ja, eller du kanske kan sticka en åt mig.
Ja, då ska du inte förvänta dig att den kommer till den här julen. kan vi lägga sig, mina syslöjdskunskaper, det kanske inte var mitt absolut. Var du bara i syslöjd?
Nej, jag kommer ihåg att jag blev tvingad att sticka ett par vantar, men det slutade med att jag fick två vänstervantar och inte en högervante. Ja, så och där stannar det. Ja. Det har aldrig hänt någonting efter det. Du då?
Nej, jag tror jag gjorde, kom väl halva vägen på en grytlapp en gång. Jag minns mest faktiskt syslöjden som att det var väl mer en tid för umgänge.
Ja, man pratade och körde lite sådana här, vad heter det? symaskin. Mm.
Mm. När jag gick i högstadiet, då så... jag hade inte gjort någonting på hela säsongen och då fick man ju välja om man skulle ha syslöjd eller träslöjd. Så vi var ju på träslöjden, hela bunten. Och så var det väl 2 veckor kvar till betygssättning och jag hade gjort absolut ingenting. Liksom. Och då blev jag inkallad utav träslöjdsläraren. Och då tänkte jag att fan, nu ligger man ju risigt till här. Så, du Carl, nu måste vi gå igenom lite saker här. Så slår han upp klasslistan sen. Jag har ju knappt koll på vilka hälften av dem är här, så du måste berätta vad de har gjort i år. Och så går vi igenom lite så här, lite så här. Han säger, ja, sista år, man ska vara generös med betygen också. Vad sa du, han har gjort det där? Ja, men det är väl ett, det är såklart MVG då. Han är MVG, och så kommer han till mig och så bara, ja, och du själv då? Jag bara, men det är väl också ett såklart MVG. Han säger, självklart.
Och så får du
det. Högsta betyg, det är allt jag säger.
Ja, jag hade lite liknande upplevelse i metallslöjden faktiskt. Där var det läraren som kallade in den på rummet. Då tänkte man också, jaha, ja, jag saknar ett fullständigt talang för det här. Får vi se nu då. Ja, då frågar han bara, vad tycker du att du är värd i betyg? Ja, och ödmjuk som man är då, så sa man ju vad man behövde. Och det fick man också, så det var ju snällt. Får jag säga, jag fick väl vitsord för jag gott kämpar, god kämparanda då.
Ja, okej. Okay. Nu bara tänker jag, du brukar kritisera mig för ödmjukhet, så du har alltså snott då ett fint betyg här, är det du säger. Jag gjorde i alla fall en arbetsinsats. Jag sa vad de andra var värda för betyg och jag försökte sätta bra. Ingen fick underkänt.
Nej, men
du knep den där. Högsta betyg.
Ja, okay. Tack för det.
Det är nog, jag tror vi ska släppa på en gäst nu istället.
Jag tror det, innan det kommer för mycket sanningar.
Ja. Vad säger du om självständighetsdagen?
Ja, det blir bra.
Då kör vi.
Dagens första gäst är ingen mindre än den stora åländska regissören Johan Karrantå. Han ser helt tagen ut här nu när han står i med den presentationen.
Pinsamt, jag visste inte att du skulle börja så här.
Man kan ju börja med att fråga, den största, är du också den enda?
Ja, typ. Nej, det finns en till.
Det finns en till.
Han är lite kortare.
Ja, nu kommer det telefoner börja ringa här från andra som säger, jag finns också.
Ja. Ja, vi ska diskutera någonting så egentligen så underligt som Finlands självständighetsdag. För den är ju på måndag. Och det ska inte bli någon bal i år och många ålänningar sitter och tittar på den här balen vanligtvis. Är det någonting du brukar sitta och titta på?
Nej, jag har kollat någon gång när jag har haft liksom nära vänner med. Då hade det varit kul att kolla. Sådär. Men alltså, annars är jag inte så intresserad av det där. Jag känner inte till om det kändisar heller. Så, alltså, jag är jättedålig på både finska och svenska kändisar. Ja. Jag tror att det är lite därför man vill kolla på det. För att man ska liksom kolla på, åh, vilken full klänning och sådär.
Och hålla koll den vägen. Och jag tror det. Och sen så brukar man väl titta för att se ålänningarna som kommer sist och alltid. Så komma insläpande där.
Ja, kommer de lite efter?
De kommer lite liksom efter med samer. Och ålänningar och samer kommer sist.
Kommer de sist?
Ja, det brukar väl vara så.
Jag brukar kolla på Grulles återsändning. Och
jo, den är bra
där. Han gör en egen kommentar på det. Det tycker jag är roligt.
Har du sett den däremot? För den är riktigt
den har jag inte sett. Jag har naturligtvis, jag tänkte säga, tråkat mig igenom balen en eller två gånger. Ja. Men
den åländska versionen som Grulle har gjort är nog betydligt roligare faktiskt. Om vi nu ska göra lite reklam för honom.
Ja, hela den här balen är väl ett obegripligt, liksom, obegriplig tillställning för alla som inte är från Finland, tänker jag.
Ja. Jag kan säga att många ålänningar så firar ju inte självständighetsdagen utan man ser på balen kanske. Men däremot så brukar man ju fira självständighetsdagen på det sättet att man åker till Stockholm och handlar. Det är ju ett väldigt vanligt åländs
för man ändå är ledig.
Ja, man är ändå ledig så då passar man på. Liksom.
Så man vill inte fira självständighetsdagen, men gud om någon skulle ta bort min ledighet. Då...
det är att, man vet aldrig.
Men då måste jag ju få veta då, vad är förhållandet till självständighetsdagen då? Nu har du liksom öppnat den dörren.
Ja, jag har öppnat den dörren, ja.
Berätta. Mina herrar.
Därför suckar man, för det är en ganska liksom stor fråga. Alltså om det handlar om Finlands självständighet, så då, alltså för mig är det ju någonting som är ganska sentimentalt egentligen. Så jag kommer ihåg, jag läste de här Okänd soldat och jag har ju släktingar som har dött i kriget och strider i kriget. Det har ju liksom en ganska liksom känslomässig innebörd, självständighetsdagen, och därför kan man ju förstå det också, att man sitter liksom tyst med 2 tända ljus. Inte för att jag gör det, men det måste man ju också ta med i det här. Och sen är väl den här ledigheten och den här balen är ju liksom någonting helt annat.
Ja. Ja, det där, men jag tror just att den där stora aspekten, alltså man ska komma ihåg att Åland består ju av väldigt många, med många olika ursprung liksom, att jag, på det sättet att jag tror att det går inte att säga att så här firar ålänningen eller firar den överhuvudtaget eller, utan jag tror att det är väldigt väldigt beroende på var du kommer ifrån och vilken bakgrund du har.
Ja, men ja, om, man, alltså, så man, om man skulle tänka sig in i att man skulle bo i USA och sen vara med om deras 4 juli, då skulle man ju också kanske vara lite så här fundersam inför. Man kanske liksom inte skulle kasta av sig kläderna och springa ut i ett träsk och skrika halleluja. Liksom, för man har liksom inte en kopplingen till det landet kanske.
Nej, alltså, det blir lite...
Det, så det är det du gör kanske inte den 6 december.
Kalle. Sa du Kalle?
Nej, oj.
Har vi blivit Kalle med varandra? Nu taktar jag upp här faktiskt. Men det är ju så att det här med en självständighetsdag och nationaldag, den frågan har ju diskuterats mycket i Sverige, hur det ska vara med var eller vilket vara. Det är väl bara 10 år sedan vi fick den som en ledig dag till att börja med. Men nu är det ju också så här att om du tittar internationellt så är det ju ingenting unikt med Finland och Fianta och självständighetsdag. Det här gör ju samtliga unga stater. Ja. Och sen så passerar du en viss period där landet har funnits så länge eller varit fred så pass länge och grejer. Och då minskar faktiskt det där över tid. Lite beroende på vad du har för statsskick också. Det kan också vara en påtvingad sådan här festival.
Nej, men så är det. Det som är kanske mer liksom fundersamt kring, som jag funderar som kring, det är mer det att när vi har självstyrelsedagen, då är alla offentligt anställda lediga, alltså 9 juni. Men alla som är privat anställda, så de jobbar på 9 juni.
Ja, men man måste börja någonstans då.
Så det är ju mer komplext däremot. Men egentligen är det, jag menar, om vi kopplar självständighetsdagen och hela den här biten, så har ju du gjort, Johan, en kortfilm för ett bra tag sedan, började väl bli säkert, som heter God Hates Finland.
Ja, det stämmer.
Ja, och du kan väl berätta lite tankarna?
Ja,
alltså,
ja, till att börja med så har jag snott den här titeln från en baptistkyrka i USA som hade lagt ut en stor liksom, på gräsplätten utanför kyrkan då, God Hates Finland, och sen en lång förklaring till varför man ska hata Finland. Mm. Och jag tror att det var i samband med att Finland tillät homosexuella par att gifta eller samkönade äktenskap.
Ja,
för det
står
någonting om sodomiter under också. Ja. Som är det liksom gängse beteckningen för de här människorna i baptistkretsar. Så jag tyckte, alltså, och det handlar ju om att få liksom en catchy titel. Ja. Liksom, först hette den The Perkele Planet, men det var liksom för snävt. Det var ju väldigt åländskt egentligen. Ja. Jag skrev också Perkele med Ä, som vi säger här. Och sen tyckte jag den där titeln var mer catchy.
Men egentligen så den fångar ju ganska mycket det här, jag menar, Åland, Finland. Tänka, alltså man har en massa förutfattade meningar om varandra, va?
Ja, jag tycker det är jättekul med de här förutfattade meningarna, speciellt när man liksom hårdrar det som man gör i en sån här film. Alltså jag gjorde en annan film som inte blev så kul, eller den blev kul på ett annat sätt, för jag tror det var ett uppdrag för Ålands museum att jag skulle ställa frågor i Mariehamn vad Mariehamn, eller ålänningar trodde att finländare tyckte om dem, och sen åkte vi till Helsingfors och fråga vad de de facto tänkte om ålänningar. Och alla ålänningar gick omkring och de hatar oss, de vill att vi ska hata finska. De var otroliga. Det var några politiker också som de liksom de la i sjunde växeln. Och sen så träffar vi folk liksom i Helsingfors och de sa det är så bildskönt och det är så härligt att åka dit och cykla. Och de enda som liksom, det var någon som kallade det för Kongo, det var ju någon från Österbotten såklart.
Ja, såklart. Ja. Kongolajset.
För det är ju bland finlandssvenskarna som det här Ålands, liksom den här ilskan mot ålänningarna. Alltså jag har bott 10 år i Helsingfors och då tycker jag att det är det som jag märkt, att finlandssvenskarna är liksom de, och jag tror att de är liksom avundsjuka för att vi har det här liksom 99% svenskspråkiga. Område här.
Att det finns en trygghet som inte
nu
de har på
det. Nu seglar jag ut lite här.
Ja, men det är väl bra. Nej, men jag var bara frågande. Det var väl om filmen där egentligen.
Ja, just det.
Ja. Men,
de flesta har ju inte sett den, men den handlar ju också om en finsk man som får motorhaveri i en svensk språkig kommun på Åland.
Och har förutfattade meningar om hur det ser ut.
Ja,
och är livrädd dessutom.
Jo, det här är ju en gammal skröna där som berättas ur många perspektiv. Det kan vara, det är ofta en rom i huvudrollen. Och han liksom börjar inbilda sig då när han får punktering i ett finare område. Att alla tänker illa om romer. Eller så, i det här fallet då, så är det en finskspråkig då, som får punktering på Åland.
Så att se varandra lite mer som människor är väl det gyllene regeln här i det hela.
Jag såg till och med när jag gjorde efterforskning här att du till och med hamnade på Reddit av alla sidor med den.
Jaha, ja. Det visste jag inte.
Ja, jag läste en fantastiskt fin kommentar. Första kommentaren var det stod någonting om att Even God Hates Finland och så är det en koppling då till både kortfilmen du har gjort och vad den här baptistkyrkan säger. Och första kommentaren på den här tackar generic name number one. Första kommentaren och som har fått mest like är how can you hate something that doesn't exist?
Ja, just det.
Ja, det där är en intressant teori. Har ni tid för det?
Den teorin måste vi väl återkomma till lite längre fram. Ja, ja. Blir du något klokare på det här? Liksom?
Nej, alltså, jag vill bara gå tillbaka till frågan som var så här, kommer du fira dem på måndag? Så kan vi bara säga så här. Ja, men jag kommer i alla fall tänka på den. Ett förbaskat viktigt skeende vi har slutet av första världskriget och Finland blir en egen nation. Det var en väldigt viktig fråga för svenskarna också. Det tycker jag att det fortfarande är idag. Även om gemene man är helt ovetande om det. Mm. Men för oss som är historieintresserade så är det en jättestor dag. Mm. Det är det. Och den betyder väldigt mycket för Norden. Annars hade vi exempelvis inte haft buffertzonen.
Ja, buffertzonen.
Ja. Men framförallt är ju ett brödrafolk så det är klart att det är en viktig dag.
Östra rikshalvan och som en del benämnar den. Och så.
Det var det du som sa. Det där brukar jag bara säga när vi har avstängt
ja,
här.
Ja.
Allting östra Åland kallar jag för Östfinland.
Östfinland.
Och nej, vi är tillbaka på den här igen.
Stor Åland.
Vi är tillbaka på den här igen med södra Sverige när jag hänvisade till Tyskland.
Ja, den är ju också populär.
Det är lugnt, vi har allting objektivt i den här podden.
Ja, definitivt så. Johan, om man vill se den här God Hates Finland, var kan man se den?
Den finns på YouTube.
Den finns på YouTube.
Underbar. Och en sista fråga, vad är det för projekt som du har kommande då?
Det som är på kommande är att jag ska sätta upp en monolog på Stadshuset om Sally Salminen som Ulrika Gustafsson har skrivit och Ylva Ekblad spelar huvudrollen. Och vi ska faktiskt börja sälja biljetter på måndag på självständighetsdagen.
Härligt.
Eftersom den här historien också delvis utspelar sig vid Finlands krigsfront.
Okej. Okay. Mm. Spännande. Mm. Du har rönt framgångar med... Vi måste ju sluta precis som vi börjar. Du har ju rönt stora framgångar med monologer tidigare.
Ja.
Ja, det är bra. Tusen tack ska du ha, Johan Karrentå.
Underbart. Ålands största regissör, i alla fall enligt Daniel Dahlén. Tack så mycket. Ja, väl nere i arkiven. 3 december 2001. Kommer du ihåg den dagen, Daniel?
3 december 2001? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag bodde inte på Åland i alla fall, det vet jag.
Det gjorde du inte. Var Nej. Bodde du då?
I Örebro.
Örebro? Ja. Ja, då var du där och vevade också.
Ja, det har jag varit många år.
Ja, Örebros tillväxt har varit relativt dålig sedan 2001 där någonstans.
Så det finns väl säkert en koppling.
En koppling även där. Ja. En så kallad Daniel Dahlén-koppling. Men du, vad går du att läsa här tillbaka? Då är det första sidan, då står det så här: Japan-VM nästa för familj Lemström. Vill du utveckla? Det är bingolotto-vinst.
Ja, bingolotto. På den tiden när bingolotto fortfarande såldes på Åland. Ja. Det gör ju inte bingolotter på det sättet i dagsläget. Och då var det ganska stort. Och på den där tiden i synnerhet tror jag, det var väl där i slutet av 90-talet och början av 2000-talet som det hade sin storhetstid. Och här är det då en åländsk familj då som i ett av kvällens sista utrop framkom att en resevinst sålts på Åland och vinsten är värd 100 000 svenska kronor.
Det är fantastiskt. Tänk också att det är 2001.
Ja, det är mycket, mycket, mycket pengar. Och det var en resa till fotbolls-VM i Japan då.
Ja.
Ja. Vad gjorde du då 3 december 2001?
3 december 2001. Då var inte jag gammal, tänkte jag säga. Nu tänkte jag säga, för jag är ju född 98, men jag är född 88. Det är lite slipning. Nej, du, jag har ingen aning om vad jag gjorde då. Förmodligen så satt jag väl och väntade på julafton. Jag sa det här om dagen att herregud, man... Är det mest de strömmarna man går till? Jag sitter verkligen och drömmer mig tillbaka till när man var barn och väntade på julafton. Mm. Hur fantastiskt det var. Så det var säkert vad jag gjorde 3 december. Förmodligen så var jag väl också i skolan.
Säkerligen.
Kanske hade en av mina 20-25 öroninflammationer. Oh, titta, nu fick jag in lite tragik här.
Ja,
också.
Ja, ja. Men jag tänkte förklara varför du pratar så mycket och lyssnar så lite.
Ja, tack. Men det hörde jag tydligen. Bara en anekdot om Bingolotto. Just där, när det hade sin storhetstid så hade man en tävling där man kunde få vinna en middag med min farbror. Så han satt i en av bilarna. Så här, man hade tre bilar framställda. Och då var det ju då damer naturligtvis enbart, såklart, som hade vunnit det här priset. Så om man öppnade med rätt nyckel och kunde man få en middag med Lasse Lönndahl. Det var bara det att ingen nyckel passade i bilen. Så det var något rörigt i studion. Så jag har faktiskt för mig att det slutade så att alla tre fick en middag.
Och han fick ju gå runt och vara trevlig.
Ja, så kan livet vara. Det är bara en annan sak jag såg, att osända mess kostar också, står det på första sidan. Står det så här: om du skickat ett mess från din GSM-telefon, det är väl från tid när även NMT fanns kvar. Därför poängterar man väl GSM då. Till en telefon som ingår i Orange, en av Englands största GSM-operatörer, kommer messet aldrig fram. Ändå måste du betala för det. Så gör alla andra också.
SMS.
Ja, det var tidigare. Det här var väl när startavgiften var liksom 5 kronor per samtal.
Ja, ja, absolut. Det var en helt annan tid.
Helt annan tid. Du, nu har det blivit dags för vår andra gäst. Nu ska vi tala om Lucia. Jag har fortsatt gräva i arkiven här. Går att läsa så här måndagen den 3 december 2001 att Andrea Mattsson har blivit årets Lucia 2001, Daniel.
Hon blev sedermera också Finlands Lucia, om jag kommer ihåg rätt.
Oj, oj, oj.
Nej, det är så faktiskt att Andrea och jag har spelat i samma band i många år.
Ja, nu kom det fram.
Åland igen. Ja, ett
nötskal. Nu kom det fram. Var det koll du hade eller var det någonting annat? Hur som helst så kan vi läsa här att 1027 röster blev det av totalt 3799. Och därför ska vi istället nu tala om årets Lucia, och därför har vi bett kampanjledare Alexandra Valk Liljeros komma hit. Välkommen.
Tack ska du ha.
Berätta, vad gör en kampanjledare? Det låter liksom som, är ni liksom ute och ropar på stan och liksom, nu är det dags för årets Lucia, eller?
Ja, delvis, kanske inte så himla högljutt, men och en hel del sker ju faktiskt online nu för tiden av kampanjen. Men i princip så går det ut på att jag administrerar, förverkligar, genomför all administration kring Lucia-kampanjen på Åland. Lucia är ju en av folkhälsans starkaste varumärken. Mm.
Och om vi hoppar till, hur går själva urvalsprocessen till? Skickar man in och ansöker först och säger jag är intresserad av att bli årets Lucia? Vad händer sen då?
Det stämmer, man anmäler sig själv eller någon bekant. Sen har vi en uttagning där var man träffar Lucia-kommittén och man träffar vår musikansvariga, sjunger med honom. Och efter det så väljs 7 kandidater ut. Och efter den processen så har vi då ett röstningsförfarande där var allmänheten kan rösta på Ålands Lucia.
Ja. Hur många röster får man in i en sån tävling?
Du läser ju upp här att 2001 så gick man ut med de uppgifterna. Det gör vi inte mera faktiskt.
Nej, okej. Okay. Så det kan vara 7 röster?
Det är 7 röster säkert.
Daniel, nu åt jag. Har du dubbla röster eller något sånt här?
Ja, vi har ju ett röstningsställe här på tidningen så antagligen.
Nej, alltså vi... Men det, alltså vi kan säga så här, ålänningar röstar mycket och gärna på Ålands Lucia. Ja. Det är en stark tradition. Man vill gärna bidra till insamlingen. Och sen är det ju kopplingarna till alltså släkten lokal. Och man röstar gärna på någon från den egna hemkommunen. Eller så här. Så det engagerar, det gör det.
Vill du berätta om årets vinnare då? Kommer från Jomala, så har samlat alla röster i hela det området. Och återigen, du bor väl i Jomala?
Jag bor i Jomala.
Är det här en slump?
Ja, nu börjar du komma in på konspirationsteorier igen.
Det är därför jag har det här programmet.
Ja, exakt.
Men faktiskt, vi har flera kandidater från Jomala i år.
Oj, krig i Jomala.
Ja, såklart, östra och västra.
Ja, nu glömde jag frågan faktiskt.
Yes, vill du berätta om vinnaren?
Vinnaren, ja. Sofia Eriksson, hemma från Jomala. Och kröns till Ålands Lucia 13.12.
Ja. Och om man nu vill titta på årets Lucia, är det liksom bara den dagen man har chansen, eller kommer det flera konserter här, eller vart ska jag och Daniel gå om vi vill ha liksom maximal exponering?
Man kunde ju träffa liksom Lucia-gruppen under röstningsperioden, under då när de turnerar runt med sin höstrepertoar. Nu är det en liten paus, nu övar de in liksom kröningsprogrammet, och sen är det ju 13-12 då kommer man att kunna träffa Lucia-gruppen på Sitkovs, i Maxinge, på Ålandsbanken. Vi också bokade hos företag. Vi ska till exempel hit till Ålandstidningen och lussa för personalen här. Men sen är det ju framförallt kröningen klockan 18 i Sankt Görans kyrka. Och i år streamas kröningen till en stor bildskärm på torget, så att man kan också se den live på torget.
Vad coolt, det där gillar jag. Det absolut. Känns innovativt, Daniel.
Ja, absolut. Och kyrkan är ganska liten på det sättet, så det är inte så många som får rum förutom de här närmaste.
Nej, så är det. Och det var ju en lärdom som coronan förra året hämtade med. Liksom, att genom att då var ju ingen i kyrkan, så det var ju lite tråkigt på det sättet. Men vi såg ju att via de här digitala kanalerna så når vi ju väldigt många. Så det var ju en lärdom vi tog med, att även om vi förhoppningsvis kan ordna kröningen med fullsatt kyrka, så vill vi ändå nå ut till ännu fler genom de digitala kanalerna.
Ja. Daniel, kan även killar söka till det här förfarandet?
Nej, det tror jag faktiskt inte heller. Eller? Hur har ni där?
Stjärngossar. från år till år så vi har ju en så kallad Lucia-kommitté som jobbar med vad heter det, kampanjen. Då. Och där säger vi från år till år att när den dagen kommer så tar vi och ser att hur det landar. Men linjen inom folkhälsan är ju liksom att det här är ett frivilligt uppdrag, och traditionellt sett så har det ju varit för unga kvinnor att få möjlighet att påverka i samhället, att få möjlighet att bidra till ett gott ändamål.
Ja, tycker jag låter strålande.
Otroligt bra.
Jag tänkte kanske, Daniel, om du liksom...
Nej, stjärngosse har jag varit.
Har du varit Lucia någon gång?
Jag har inte varit Lucia, men jag har varit kvinna på scenen många gånger i Mariehamn.
Okej, för det kvalificerar dig som Lucia då, eller?
Ja, jag tycker det. Så det är ganska nära ändå.
Du kan väl ge en resumé här till Alexandra när hon går ut med de gånger du har spelat kvinna på scenen.
Jag tror vi stannar där, va?
Hur som helst, fantastiskt evenemang. Ni har gjort ett jättefint jobb. Och vad kul det ska bli med den här streamingen.
Absolut. Absolut.
Lucia, så ser man inte fysiskt. Så hoppas jag att så många som möjligt ser det på skärmen. Och tack, Alexandra, för att du kom hit till Ålandspodden.
Tack.
Helgspaning då, ja, den blir egentligen väldigt kort idag, för det här är ett långt program, Daniel. Ja. Det är lång helg i helgen, och när vi brukar säga gå på det här evenemanget så brukar vi antingen ha fel eller så är biljetterna slutsålda, eller så var det igår som det här evenemanget.
Ja, men vi uppmanar i alla fall folk att visa.
Som när vi skickade alla på Halloweenfest fel helg.
Vart det så faktiskt?
Jag tror det var en strömning till folk som...
Det var det, ja. Okej.
Okay. Ja. Har jag hört från en person.
En person.
Stark källa. Vad har ni? Måste man alltid vara två oberoende källor, eller hur jobbar ni?
Ja, absolut. Och det där känns väl lite som... Det kan ju vara personen som har gått fel också.
Ja, men det var en person och så nakenmarsvinnan som... Ja, nej, men vi önskar helt enkelt Åland en fantastisk långhelg. Så syns vi igen nästa fredag. Det här är Ålandspodden med Carl Lönndahl och...
Daniel Dahlén.